Tack att jag fick komma hit till Finnerödja första gången i livet. Har ju såklart sett skylten förut och nu fick jag komma hit. Och det var ju kanske inte den härligaste dagen att vara ute och köra bil. Men det här gråa, regniga, geggiga. Och så komma in, svänga in vid kyrkan och bara komma in rakt in i lovsången. Ja, det var så ljuvligt. Att bara komma in i atmosfär där Gud tillbes och där man blir så varmt välkommen och tack för välkomstorden. Så lätt att känna sig hemma. Och det är ju så märkligt att när man kommer till olika platser. Jag har ju varit pastor i över 30 år. Jag har åkt runt i oräkneliga. Så får man ju lite känsla för temperaturen så där. Och här, mina vänner, är det varmt. Här är det lätt att känna sig hemma. Och gör man inte det. Är det en sån där liksom, man känner att här får man tassa, här är det ingen som ser mig eller bryr sig. Då spelar det ingen roll hur bra sången och undervisningen är. För att det är inte en plats man vill vara på och inte en plats man kan blomma på ändå. Men har man den varma gudsrikes doften, då växer Guds rike. Och jag vill bara uppmuntra er att så det har ni. Det har ni. Och då, som det står, kan inte dödsrikets portar ha makt. Då är det som det ska. Ja, jag är ju pastor i Ekumeniakyrkan. Och nästan ett år, till hösten ett år, så har jag jobbat som chef för missionen i Sverige. Så det är ju ett spännande och svårt uppdrag. Men då är det väldigt roligt att få komma ut och ha lite vanliga möten och vara en pastor som vanligt. Det är jättefint. Jag tog med, ifall nu att någon skulle känna, ja men jag tycker om att läsa eller jag skulle vilja ge bort något. Två böcker som har kommit de sista åren. Det är andaktsböcker. En kort, liten andakt, ett bibelord och en bön. Och de kostar 220 kronor styck. Men jag tror att det fortfarande är bokrea. Så nu är det 200 kronor styck. Så är bokrean slut så är den i alla fall i Finnerödja Tallrestigskyrkan på. Så är det. Hörrni, jag har sista kanske åren mer och mer börjat när jag är ute så här att ha gammaldags bibelstudier. Man har ju i många år, det har varit seminarier och teman om diverse. Men mer och mer har jag fått en vilja att gräva lite mer i Bibeln. Och ni vet så här gammaldags. Ni har nog allihopa varit på sådana. Man borrar lite och sådär. För mig i alla fall så har du. Jag vet inte om det är sant eller inte. Men på något sätt så känner jag ändå den vinden från det här ordet. Jag ska sända en hunger. Inte efter bröd utan efter mitt ord. Och som sagt, jag ska inte säga att det går i uppfyllelse, men jag uppfattar ändå att det är små pustar av det. Både bland unga och äldre. Att man har läst så mycket, det har hänt så mycket, så nu längtar man efter att få mer lära känna Guds ord. Så har det, oavsett vilket, så är det vi ska göra nu här en stund. Och när jag säger Bibeln så vet jag att många av oss vi sjunker lite ihop och tänker, jag läser så lite. Och när jag väl läser så fladdrar tankarna så jag kommer inte ihåg vad jag läser. Och jag har börjat bibelläsningsplaner 1000 gånger och det har jag aldrig velat säga. Och så sjunker vi lite. Vet du vad? Det spelar ingen roll. För idag är en ny dag. Och idag får vi börja om. Och det är så för oss allihop. Att man liksom ramlar lite av och man får bara börja om. Det är det som är skillnaden med kristendom. Att det är nådens religion. Att vi får börja om. Och jag skulle vilja uppmuntra dig. Att slänga bort det där dåliga samvetet och oket. Och be. Gud, gör mig nyfiken på ditt ord. Gör mig nyfiken på dig. Och så se vad som händer. Och jag kom till tro i tonåren. Och jag skulle ju överdriva om jag skulle säga att jag har läst Bibeln varje dag. Men de flesta dagar har jag nog läst Bibeln. Ibland är det supersegt. Det så är det. Och ibland så är det ett bibelställe som jag tänker, har det stått här hela tiden. Det har aldrig sagt något förut och nu bara var det precis något som satt igång någonting. Och så är det. Det är en sån där skattkista och vi hittar olika saker. En del är smeksamt och lätt. Det är liksom, jag är med dig, jag ska aldrig överge dig, ljuvligt att höra. En del är som en skarp vind. Vad du har gjort för en av mina minsta, det har du gjort mot mig. Det där är ord som skakar och utmanar oss. En del begriper man inte. Och då brukar jag be som de judiska rabbinerna. Tack Gud att en dag ska jag förstå det här. Antagligen hemma hos Gud. Och det finns tillräckligt att förstå och försöka leva efter. Så vi behöver inte så mycket bry oss om att en del är svårförståeligt. Och med det sagt ska jag ju ta med er till den kanske en av de svårbegripligaste böckerna, Uppenbarelseboken. Jag var lite sådär, ska jag verkligen tala om det här? Men när jag kom in och ser de här orden, Jesus är A och O, början och slutet, tänkte jag, ja, den här församlingen tål nog lite uppenbarelsebok. Jag tror det är så. Det är ju sista boken, inte finalen. Och det är inte bara sista boken, utan det är precis som i en deckare eller vad för bok. Boken är, vi får se hur det blir. Hur det ska sluta. Och det man kan säga är att det är så mycket som är svårt. Och det är så mycket som var lättare att förstå då. I denna tid när man levde med till exempel Daniels bok från Gamla testamentet. Som också är apokalyptisk och många andra som inte finns med i Bibeln. Än det nu. Men det är inte en bok att helt förstå. Men det är en bok att luta sig mot och känna Gud är A och O. Han är början och slutet och till sist ska allt bli väl. Och exakt hur det ska bli. Jag vet inte om ni är några i min ålder. När jag var i kanske övre tonåren så vet jag inte hur många gånger man fick i detalj veta allt som skulle hända. Det funkar inte så. Det står att inte ens änglarna vet, inte ens Jesus vet. Men Gud Fadern vet och det räcker. Och han är början och slutet. Och ändå ska allt bli väl. Den här uppenbarelseboken är ju skriven från och till en kyrka som var förföljd, plågad, utsatt. Den är liksom, kommer ur en skruvstädssituation och gick ju först till församlingar som var verkligen under maktens stövel, pressade. Liksom så många finns idag. I Nordkorea, i Indien, i många andra länder. Där de kristna lever ungefär som de kristna i uppenbarelseboken. Ständigt hotade. Ständigt riskerande att få straff. Ständigt liksom i smyg. Och ändå med en längtan att dela det goda budskapet. Och kanske är det så, och jag tror det, att du som känner att livet är hårdhänt just nu har lättare att förstå uppenbarelseboken. Som talar rätt in i den situationen. Och det är ju något så märkvärdigt som att få titta ända upp till Guds tron. Och se vad som händer där. Det är helt otroligt. Det är svindlande scenarior. Och det är ju en, som jag sa, en svår bok. Och det är inte den första boken man ska läsa om man inte har läst Bibeln. I många kristna traditioner och länder så har det varit förbjudet att läsa den ensam. Därför det är så lätt att halka snett. Man behöver läsa den tillsammans för att försöka gemensamt tolka. Annars kan man halka väldigt snett. Men vad det är ju en hälsning från Gud till den gamle kämpen Johannes. Det är ju, tror många, och bland dem jag, Jesu lärjunge Johannes. Han som kallar sig själv den lärjungen Jesus älskade. Han som var så ung när han slog följe med Jesus, kanske tonåren. Han är nu gammal, lederna verkar. Tröttheten är stor och han är fängslad. Sitter isolerad på fängelsen Patmos i Medelhavet. En ö precis som Alcatraz och Australien en gång i tiden var en ö dit man skeppade fångar för man kunde inte ta sig därifrån. Och de fångar som man absolut inte ville skulle försvinna och sprida sitt gift, i det här fallet evangeliet, de skeppade man till en ö. För där var liksom ingen undanflykt. Och han vet att en fingerknäppning från den nyckfulla kejsaren, så är hans liv över. Och han vet att det är föga troligt att han kommer därifrån. Och om det bara vore nog med det så hade det ju räckt. Men han vet ju att de här små sköra församlingarna som har börjat spira efter pingstdagen är så ansatta. De strider sinsemellan. Det är villolärer, det är människor som sår split. Det är liksom, om vi tycker det är bråkigt, vi läser Dagen kanske, hur kan det bli? Det var verkligen inte bättre förr. Och dessutom kejsarens ständiga hot. Kristna fängslas, Stefanos stenades, familjer splittras. Precis som i länderna där kristna förtrycks idag, så tog man ifrån de barnen för de inte skulle få evangeliet hemifrån och så vidare. Och där sitter Johannes isolerad. Han kan inte göra något åt de här situationerna. Och då och där. Jag tycker det är så vackert. Och det säger så mycket om vem Gud är. Då kommer Jesus själv till honom. Och han skriver så här. Jag, Johannes, er bror. Nu är jag i kapitel 1, vers 9 för er som har biblar med er. Delar lidandet, men också kungavärdigheten och uthålligheten med er. Jag hade kommit till ön Patmos för Guds ord och Jesu vittnesbörds skull. Jag kom i hänryckning på Herrens dag och hörde bakom mig en stark röst som sa: skriv ner det du ser och skicka den till de här 7 församlingarna som ligger här i mindre Asien. I Efesos, Smyrna, Pergamon, Thyatira, Sardes, Philadelphia och Laodikeia. 7 församlingar, fullhetens tal. Alltså till alla församlingar, också denna församling. Hälsningen är från Gud också till oss. Och när jag vände mig om så såg jag 7 lampställ av guld. Och mitt bland lampställen såg jag någon som var lik en människoson. Och längre ner förklarar Johannes att de 7 lampställen är de 7 församlingarna. Och det är församlingarnas änglar som är stjärnorna. Tänk att er församling har en ängel som är just er. Och tänk att Jesus inte står långt borta från församlingen. Han stod mitt bland lampställen. Mitt i församlingen står Jesus och talar livets ord. Och så ser han den här gestalten som var lik en människoson. I fotsid klädnad med bälte av guld om bröstet. Hans huvud och hår var vitt som ull, som snö. Hans ögon var som eldslågor. Hans fötter liknade gyllene brons när den glöder i smältugnen. Hans röst var som rösten av stora vatten. När jag är vid något vattenfall och tänker alltid, oj, så härlig att Jesu röst. I sin högra hand höll han 7 stjärnor. Och hans mun kom ett skarpt tvegat svärd. Och hans ansikte var som solen när den lyser i all sin kraft. Och Johannes, det här är så skönt. Jag föll ner som död vid hans fötter. Det blev för mycket. Vem är väl jag? Men Jesus lägger sin högra hand på Johannes och säger: var inte rädd. Jag är den första och den sista. Jag är alfa och omega. Och den som lever. Jag var död och jag lever i evigheters evighet. Och jag har nycklarna till döden och dödsriket. Kära vänner i Tallstigskyrkan. Också på era axlar lägger Jesus sin hand och säger: var inte rädd. Han vet vad du går igenom. Han vet vad denna församling går igenom. Och han säger: var inte rädd. Jag är början och slutet. Jag har inte glömt dig. Jag har dig, jag har denna församling i mina händer. Och jag ska aldrig överge. Ta den hälsningen från Herren, för den är till er var och en. Och Johannes, han får ju se mycket saker som han antagligen inte förstår. Men han gör som Jesus bad honom. Han skriver ner och på underjordiska vägar smugglas detta ut till den förföljda kyrkan i Romarriket. Och den sprids. Och nu har den nått ända till oss så långt bort, så långt senare. Och i det här första kapitlet så var det ju mötet mellan den här uppgivne lärjungen och Jesus själv. Och sen kapitel 2-3, hälsningar till de här 7 olika församlingarna. Och ur detta ska jag då tala nu resten av det här studiet om en enda liten vers. Och det är ju så att man kan läsa Bibeln med mikroskop och med makroskop. Och med stetoskop, tänker jag. Man kan läsa med makroskop och det är ett jättebra, välkommen sätt att läsa de här långa berättelserna. Kanske läsa ett helt av breven. Kanske läsa de här historiska böckerna i Gamla testamentet som en bok liksom. Att se vad händer och vad händer sen. Att läsa liksom de här stora linjerna med makroskop. Men det är också fint att ibland få bara stanna vid en vers. Kanske en dag, kanske en hel vecka. Att Gud, vad vill du säga mig i det här? Att lite mikroskopläsa. Och alltid med stetoskop. Inte vad tycker jag om det här eller vad handlar det här, utan också Jesus, vad vill du säga till mitt hjärta? Vad vill du att jag ska ta med mig från det här? Är det nu något du vill att jag ska följa, ändra, börja, sluta? Vad säger det till mitt hjärta? Så nu tar vi fram mikroskopen. Och så läser vi den här versen som vi redan har hört från Uppenbarelseboken 2:17. Och jag liksom, får man bokstavligt talat säga, snubblade på den här versen. När jag var ute och sprang för ett tag sedan. Och det är ju liksom, ja, ofta sånt här väder, i alla fall i Värnamo där jag bor. Så jag snubblade på en sten. Den här vita stenen. Och jag tänkte, oj Gud, var det en påminnelse om det här bibelordet? Jag tror Gud talar, jag är så barnslig, att jag tror Gud talar till oss nästan hela tiden. Ibland hör vi det, ibland fattar vi det, ibland inte. Men jag tänkte att det var nog en hälsning. Att vi ska tala om det här bibelordet. Och jag läser det igen. Det här är ju till församlingen i Pergamon. Jag ska ge lite bakgrund kanske till Pergamon först. Pergamon, det är pergament, kommer ju därifrån. Huvudstad, alltså storstad. I mindre Asien. Och det hade varit i 300 år. Så det här var en rik och inflytelserik stad, Pergamon. Och där var man också, hade ju stor industri. För man upptäckte att man kunde skriva på djurhudar. Istället för som innan på papyrus. Ju som så lätt sen torkade och gick sönder. Så det här var ju en stor blomstrande kulturstad. Också med antikens största bibliotek. Med 200 000 olika boktitlar. Alltså det är ett jättebibliotek. Och nu talar vi 2000 år sedan. Det var ju också ett andligt centrum. Där många olika gudar tillbads. Mitt i stan fanns ett stort Zeus. Alltså överste guden altare. Där man också dyrkade kejsaren. Så därför var ju de kristna ännu mer utsatta just där. Därför att det var kejsardyrkan. Man blandade ju liksom att guden Zeus och kejsaren, det var liksom en person som dyrkades. Och vad det verkar av verserna innan, så har ju en av de troende dödats i samband med den här dyrkan. Det var också ett Asklepios-tempel, läkedomens gud, som var fyllt av ormar. Och man vallfärdade dit, tillbringade natten där, och sen var det präster som mot betalning tydde vad ormarna hade sagt till den här som sökte det. Och vad man drömde när man var där inne och så här. Så det var ju en andlig business där man lurade människor som sökte, som längtade och gav dem stenar istället för bröd, skulle man kunna säga. Och mitt i allt detta, den här enorma kulturstaden, den här väldigt andligt offensiva staden med sina altare, sina tempel, så finns det en liten kristen församling som kämpar och som vill bevara Guds ord. Och hälsningen till Pergamon börjar ju så här: jag vet var du bor, där Satan har sin tron. Alltså det här Zeus-templet, Asklepios-templet. Ändå håller du fast för mitt namn och har inte förnekat din tro på mig, inte ens i de dagar när Antipas, mitt trogna vittne, dödades hos er där Satan bor, troligen i det här templet då. Så det är ju en oerhört utsatt församling. Och Gud genom Johannes varnar dem att vända om och liksom hålla fast till Gud. Och sen kommer den här versen: du som har öron, hör vad anden säger till församlingarna. Åt den som segrar ska jag ge av det dolda mannat, och jag ska ge honom en vit sten. Och på stenen ska det stå ett nytt namn som ingen känner utom den som får det. Och jag vill tala med er lite idag om det dolda mannat och den vita stenens hemlighet. Men vi ber det först. Jag älskar dig Jesus. Tack att du är mitt ibland oss. Du känner oss var och en. Du vet hur vår vecka har varit. Du vet vad vi är tacksamma för, vad vi oroar oss för, vad som skaver. Tack att du inte är långt borta från någon enda av oss. Tack att du känner oss och vill oss väl. Och tack att vi får samlas fritt i vårt land kring ditt ord. Tack att vi får gå till ditt hus utan att vara rädda för straff, repressalier. Vi får sjunga lovsången hur starkt vi vill utan att vara rädda att någon ska höra den, upptäcka oss och fånga oss. Vi ber för de av våra kristna syskon i vår värld som har det helt annorlunda än vi. Och så tackar vi dig för ditt ord, för ditt levande ord. Och vi ber helige ande, öppna ordet för oss och öppna oss för ordet. Kom med de hälsningar du vill till oss, Herre. Vi välkomnar dig att tala mycket starkare och tydligare än vad jag gör, Herre. Amen. Amen. Det dolda mannat, vad är det? Åt den som segrar ska jag ge av det dolda mannat. Ja, mannat dyker ju upp i Gamla testamentet, i Andra Mosebok. Och jag för min del, jag älskar att läsa Gamla testamentet. Jag gör det varje kväll. Och nu på senaste åren så har jag läst i den här The Message-översättningen. Och jag tycker det är väldigt hjälpsamt. Så det är bara ett tips till er. Att det är lättare att hänga med och det är lättare att förstå hur det menades. Liksom. Det är ju en rafflande berättelse i hela Andra Mosebok. Det är ju som actionfilmernas actionfilm. Guds folk är slavar i Egypten, har varit i 400 år. De lever under piskan. De ägnar sig åt att murbruk, bygga städer, bygga pyramider. De äger ju inte sina egna liv, utan farao äger dem. Och mitt i det här så letar ju Gud upp en man som i 40 år hållit sig undan rättvisan i öknen. En mördare som har liksom stuckit iväg. Tagit jobb att vakta får hos sin svärfar och liksom legat under radarn. Och till den här mannen av alla omöjliga alternativ så kommer Gud i en brinnande busk och säger: du ska föra mitt folk ut ur slaveri och till frihet. Och Mose blir ju exakt inte alls glad. Han försöker ju övertyga Gud om att inte jag, jag stammar, jag kan inte, jag vill inte, det går inte. Och det är lite trösterikt att människorna i Bibeln inte är så där bara som vi vill vara, men inte är. Men Mose han tjostar med Gud och till slut säger han: får jag ta med min bror? Ja, ta med Aaron. Och så får de där två gå i det här Mission Impossible, ett helt omöjligt uppdrag. Att övertyga världens mäktigaste man att släppa den här gratis arbetskraften. Alltså det är att gå till Putin och säga: Ukraina är egentligen, kan inte de få vara lite för sig själva? Ni fattar, det är ju, det går ju inte. Det är ju livsfarligt, det är ju dårskap. Men det är vad Gud bjuder Mose att göra. Och det går ju inte lätt. Det är 10 plågor, men till sist så får de gå ändå. Och det är ju massor besvärligheter. Bara för att man följer Gud betyder det inte, och det bevisar ju verkligen andra Mosebok, att det blir lätt och att allt går ens väg. Nej. Det var inte lätt att vara slav i Egypten, men det var inte lätt att vara på väg i öknen heller. Och det är många under som händer. Gud delar Röda havet och han tar fram vatten ur klippan. Om du frågar mig vilket det största undret är, det är ju att inte Mose och Aron bara struntade i dem och stack. För de bara gnäller ju på allt de gör. Det var bättre i Egypten. Gurkorna var större i Egypten. Mose och Aron, har ni fört hit oss för att ha ihjäl oss? Alltså det är gnäll och gnäll och gnäll och gnäll. Men när jag läser den här berättelsen om andra testamentet, då känner jag att jag skulle vilja säga de här ett sanningens ord. Otacksamma! Gud har räddat dem, han gör under på under och de bara gnäller. Men vet du vad? Gud kan hantera gnällspikar. Ibland säger han till oss att skärpa oss. Men ibland bara älskar han oss lite extra när vi beter oss som tjuriga barnungar. I andra Mosebok, ska vi se vilket kapitel vi var i, kapitel 16, så har de gnällt och gnällt och det är fel på maten och det var bättre i Egypten och liksom det är bara förskräckligt. Och då säger Gud så här: inte det som jag ville säga, nej nu får ni skärpa er, nu får ni ge er, gå tillbaka då. Utan Gud säger, jag ska låta det regna manna från himlen. Mellan skymning och mörker kommer fåglar att bara dimpa ner. Så på morgonen kan ni grilla och äta. Och varje morgon ska marken vara täckt av mannabröd. Vers 12. Så mycket bröd som ni behöver. Då ska ni inse att jag är Herren, er Gud. Och jag tycker det här är så märkligt och så ljuvligt kapitel om mannat. Vi har ibland en bild om att vi är riktigt goda och gör våra heliga vanor med bibelläsning och bön och gudstjänst och allt, då kommer Gud belöna oss. Den här berättelsen säger helt annat. Gud ger oss inte liksom, det är inte som på jobbet att du får en bonus om du har lyckats väl. Han ger oss gåvor bara för att han älskar oss. Bara för att han älskar oss, för att vi är hans dyrbara barn. Det är inte så att om vi sköter oss så kommer det lyckas för oss. Det här health and wealth evangeliet, att gör du bara rätt så kommer dina affärer lyckas, du kommer vara frisk, din familj kommer blomstra, allting. Nej, det är inte alls så i Bibeln. Gud älskar oss och genomskådar oss allihopa. Han är inte god mot oss för att vi förtjänar det, utan för att han är god. Han ger oss inte vad vi förtjänar, utan han ger oss det goda som han älskar att ge oss för att han är god. Det är inte ett mått att någon är framgångsrik eller superfrisk eller har en, ja men ni vet, medvind i allt världens. Det är lite olika, livet är orättvist. Men Gud är alltid god. Det betyder också att du som är sjuk, du som kämpar med olika saker, det är inte straff. Det är denna världen är trasig. För Gud är alltid god och Gud vill dig väl. Gud är för dig, inte emot dig. Och den här berättelsen handlar om nådens Gud. Ingen av oss kan brösta sig, jag får så mycket gott för jag är en så god kristen. Nej, Gud är inte rättvis. Han ger oss inte det vi förtjänar utan det vi behöver. Han vet vad du behöver. Han vet vad du behöver. Israels folk i öknen, de ville så gärna ha god mat att äta. Och Gud hörde dem fast de inte bad. De bara gnällde ju. Ändå hörde Gud och gav dem. Och det var samma när han förde ut dem ur Egypten. Att det stod inte att de bad så mycket utan det stod att han hörde deras gråt. Och här vill jag säga till dig som kanske är för sjuk eller trött eller för ledsen ibland för att be. Att Gud hör dig ändå, för han känner ju dig. Du är ju hans älskade barn. Dina tankar hör han. Dina tårar ser han. Så när du bara inte orkar mer, då får andra be för dig. Och så får du bara bäras. Lägg inte ok på dig som inte Gud lägger på dig. Han ger dig det dolda mannat. Han vet vad du behöver. Och det stod ju så här, det dolda mannat. Israeliterna i andra Mosebok 16, det var ju helt uppenbart. Det var vitt på marken. De såg, det var bara att plocka och äta liksom. Men Gud ger dig det dolda mannat. Och kanske betyder det den där hjälpen du får, men du behöver hålla ögonen öppna. Du kanske ber visa mig här i din väg. Och du hoppas att det ska stå en eldskrift och inte spara 70% lampenergi på väggen. Det gör sällan det. Men ganska ofta så kanske du pratar med någon som du känner. Eller du hör en sång eller du sjunger med en sång. Eller ett bibelord faller upp. Eller du bara får en tanke. Ja, det är Gud som talar. Håll ögon, öron och hjärta öppna. Du kanske ber gode Gud, ge mig kraft för idag. Och så kanske någon ler mot dig när du väntar på bussen. Eller du kanske, ja du vet, håll ögonen öppna för det dolda mannat. Gud ger och ger, men han vill att vi ska vara lite nyfikna och lite öppna för det. Ta det som en hälsning från honom, allt det goda du möter. Jag ber, inte allt, men ganska ofta så ber jag så här på morgonen. Gud, jag sträcker ut mina händer som en tom korg idag. Och så kan vi titta ikväll vad du har lagt i min lilla korg. Och sen när jag kommer på kväll i min aftonbön och försöker jag gå igenom dagen. Ja, men i morse, jag fick vakna i fred i ett land. Jag fick sitta och dricka mitt morgonkaffe och ha min morgonbön. Vilken fantastiskt. Jag fick vakna. Vilket bönesvar. Jag fick en dag till. Och sen det där jobbiga samtalet jag skulle ha på jobbet. Det gick ju faktiskt. Gud, jag bad dig att hjälpa mig. Ja, men det kändes okej. Och sen blev det inte alls som jag hade tänkt. Men Gud, hjälp mig börja ta nya tag imorgon. Så liksom går jag igenom lite. Ja, och sen så den där människan som... Jag kom in i Tallstigskyrkan och det var ljuvlig lovsång när jag kom fram. Alltså, Guds gåvor, samla ihop i din korg och tacka. För det kan vara det dolda mannat. Och mannat är ju inte bara något för att liksom vi ska må bättre. Det var ju för att de skulle överleva. Gud har omsorg. Han ger dig. Be, som vi sjöng för, giv oss, o Herre, öppnade ögon. Låt mig se det du ser, Gud. Låt mig höra det du vill jag ska höra. Åt den som segrar ska jag ge av det dolda mannat. Det här är inte ett om eller eventuellt eller läst du finstilta. Det här är ett löfte jag ska ge det dolda mannat. Gud ger dig av sitt goda. Ta emot det. Håll ögonen öppna. Du får det av Gud bara för att du är Guds älskade barn. Oberoende av dina andliga prestationer eller nederlag. Han älskar dig bara för att han älskar dig. Därför ger han det dolda mannat. Och den som segrar ska ge av det dolda mannat. Och jag ska ge honom en vit sten. Och på stenen ska det stå ett nytt namn som ingen känner utom den som får det. Vad betyder det? Jag tror att många som Sven-Olof tänkte på de här barnböckerna av Gunnel Linde, Den vita stenen, det var nog också en tv-serie, något minne av att man satt framför tvn och ser det. Men när vi läser det bibelordet, ja, vad betyder det? Det är lite svårt, men de som fick den här hälsningen direkt från Johannes, ungefär 90 efter Kristus, alltså 60 år ungefär efter Jesu död och uppståndelse. De fattade direkt. För i det samhället och i den tiden så var den vita stenen självklar tecken i tre olika sammanhang. I den juridiska världen, i tävlingsvärlden och i det sociala livet. I tre olika sammanhang så var den vita stenen en glasklar symbol. I det juridiska systemet så var den vita stenen, den var tecknet sigillet att du är frikänd. Du får inget straff. Det var en oerhört välordnad värld, romarriket på denna tiden. Det fanns rättegångar. Ni vet, Jesus, även när han dömdes, var ju vittnen, även om de var falska och mutade vittnen. Försvar, åklagare, så här, under Pontius Pilatus. Så var det ju för alla brottslingar. Att man fick komma inför en tribun. Man fick vittnen. De som inte hade status nog att vara vittnen, det var kvinnor och herdar. Inte det intressant? Vilka är det som upptäcker Jesus från början? Ja, det var ju de som inte var att tro på. Vilka är det som var de första som mötte Jesus efter uppståndelsen? De som andra inte tyckte var att tro på. Gud är ju, han är ju inte som vi. Han är ju något fantastiskt. Men hur som haver, man stod där och domaren satt. Och han hade en svart sten och han hade en vit sten. Och när allt var över så sträckte han fram sina händer. Öppnade han den svarta handen? Ja, skyldig. Det blir straff, det blir fängelse, det blir böter, det blir kanske dödsstraff. Sträcker han fram den vita händen? Vita stenen, gå bara ut härifrån. Fri, lika fri som alla andra som du möter där ute. Kan du tänka dig in i känslan hos fången som står där framför domaren? Som kanske suttit fängslad länge i väntan på domen. Och så står man där och darrar. Och nu är det färdigt och nu håller domaren fram sina händer. Svart eller vitt, straff eller frihet. Kanske död eller liv. Och så säger Jesus, jag ska ge honom en vit sten. Vänner, jag tror vi alla hukar. Våra liv räcker inte till. Vår tro är vinglig och svag. Vi vill så mycket, precis som Paulus skriver, det goda jag vill, det gör jag inte. Det är onda som jag inte vill, den där taskiga kommentaren, det egoistiska hanterandet av det jag äger, har kanske. Det gör jag. Romarbrevet 3, vi är alla syndare och gått miste om härligheten. Och vi vet det. Och vi dömer oss själva så många gånger. Men det Bibeln berättar, det är om en Gud som stiger ner för att rädda. Idag har frälsningen kommit till detta hus. För en syndare har vänt om. Det blir större glädje i himlen över en syndare som omvänder sig än 10 rättfärdiga. Jag har inte kommit för att bota friska utan för de sjuka, säger Jesus. Han har kommit för oss som behöver en frälsare. Om vi bekänner våra synder är han trofastig och rättfärdig. Så han förlåter oss all orättfärdighet. Och sträcker fram den vita stenen. Du är fri. Jag tog ditt straff. Straffet var lagt på honom för att vi skulle få frid. Och genom hans sår blev vi helade. Detta säger den vita stenen. Nu finns det ingen fördömelse för den som är i Kristus. Det blir ingen fällande dom för den som tillhör Jesus, Romarbrevet 8. Och så får vi ta emot den stenen. I våra händer. Och vi får liksom svepa in oss i Jesu rättfärdighet. Vi är, ingen av oss har förtjänat den. Ingen av oss har förtjänat en plats hemma hos Gud. Men Kristus tog allt vårt mörker, all vår skam, all vår skuld. För att kunna sträcka fram och säga att den vita stenen, den är din. Du är fri, du är förlåten. Du får klä dig i rättfärdighetens mantel. Lika vit som snö. Så det är den första symbolen. Frihetens vita sten. Som Jesus ger oss i den här hälsningen. Den andra betydelsen kommer från sport. Är det några av er som är sportintresserade eller? Nej. Jo, någon. Alltså jobbig helg, både friidrott och skidor. Och möteshelg. Ja, tur det finns SVT Play. Mm. Det är ju lite olika, men Paulus, han var ju sportintresserad. Han använde bilder från boxningsringen, från löpararenan. Och det är ju så, då som nu, att i en tävling så kämpar alla, en vinner. Och ni som har gjort någon sport, nu eller sen, vet att det är ju jobbigt ibland. Det är motigt att ta sig ut, och det är uppförsbackar, och det är regn på tvären, och det blir skador. Och så är livet med Gud också. Det är ju kämpigt ibland. Så är livet som människa, det är inte så enkelt. Men håll ut. I den antika sportvärlden, nu får man ju medaljer och kanske en blomma, men då fick segraren en vit sten med sitt namn på. Den vita stenen säger, du har vunnit. Och det här är inte en sån där tävling där man blir 1, 2, 3, 4, 5, utan där alla som håller ut är segrare och vinner. Visst är det fint? En dag ska Jesus själv lägga sin vita sten i din hand med namnet på och säga, du har vunnit. Välkommen hem. De gånger i Bibeln det talas om seger eller segerkrans som Gud vill ge, då handlar det om uthållighet. Att hålla fast när man inte orkar. Till exempel Jakob 1:12. Salig den som håller ut när han prövas. Han ska få det eviga livets segerkrans som Gud lovat dem som älskar honom. Och om du tänker på när han prövas, det står inte om. Livet är prövningar. För oss alla så är det bara. Livet på jorden är trasigt. Det är orättvist. En del drabbas hårdare, en del drabbas mindre hårt. Men det är liksom vad det är. Men att hålla ut. Och här vill jag verkligen uppmuntra dig. Att hålla ut i tron är inte att alltid stå längst fram och vara trosvissast. Det kan vara att ibland bara säga, Jesus, jag bara håller fast i tofsen på din mantel idag. Det är allt jag förmår. Och det räcker. Jesus, idag orkar jag inte be. Idag får andra be för dig. Att bara hålla fast. Jag tänker på de här människorna, de befriade slavarna i öknen mellan Egypten och löfteslandet. De tjostade och ville vända om och sådär, men de travade ändå på. Och de kom fram. Inte för att de var hjältar, men för att de bara höll kvar. Håll kvar vid Jesus. Han håller kvar vid dig. Och lägg inte på dig ok att du alltid måste stå med fanan högst. Du får ibland bara hänga fast i de där tofsarna på hans mantel. Eller som Isaiah skriver, var det här lilla lammet som han bär. Jesu lilla lamm jag är, på sin axel han mig bär, sjunger vi i söndagsskolan. Vi får vara det lammet ibland. Och ibland får vi vara människofiskaren eller ljuset i staden på berget och allt det där. Det finns olika dagar för oss allihop. Men håll ut, så ska segrarens vita sten med ditt namn läggas i din hand. Det juridiska betydelsen, tävlingsbetydelsen, men den tredje betydelsen i det sociala. Det var också en festinbjudan. Om någon knackade på din dörr och du öppnade, så var det någon som lämnade en vit sten med ditt namn. Då visste du att du var bjuden på fest. Att du var välkommen hem till den som lämnade den här stenen. Stenen är en inbjudan att du är välkommen på fest hemma hos Jesus. Är det inte fint? Jag läste på nyheterna idag, kanske var någon mer som läste, men mamma som hyrde en sporthall och ordnade barnkalas för alla barn som aldrig blev bjudna. För hennes son hade aldrig blivit bjuden på ett barnkalas. Jag tyckte det var så vackert. Jag tyckte det doftade av Guds rike. Han ordnade kalas för alla som alltid blev bjudna och alla som aldrig blev bjudna. Alla är välkomna. I min faders hus finns många boningar. Skulle jag annars sagt att jag går hem för att bereda rum åt er? Och om jag inte hade rum så skulle jag ordna det. Så säger Jesus i Johannes 15. Och så ger han dig den vita stenen. Du är välkommen hem till mig. Jag vet inte hur det är med dig, men jag blir alltid så glad om jag blir bjuden hem till någon. Och tänker, de vill att jag ska komma. Va? Tänk att jag får... Det kommer stå en stol som väntar på mig. Det kommer finnas mat så det räcker till mig. Det är vad Jesus ger till dig. Du är välkommen hem. Det finns, kommer vara en välkomstfana med ditt namn på hemma hos Gud. Är det inte stort? Du som har öron, hör vad anden säger till församlingarna. Och den som segrar ska ge en vit sten. Och på stenen ska stå ett namn som ingen känner utom den som får det. 1985-86, där är ju länge sedan, så var jag ungdomsledare i två små församlingar. Vimmerby och Södra Vi. Och det året så hade vi en vi säger jag var ju bara med, men det var en i missionsförbundet som fanns på den tiden, så hade man temaår, bibelår, och det har vi fortfarande, och det året läste vi Uppenbarelseboken. Och vi satt i Vimmerby missionskyrka. Jag tror inte den finns kvar, för de har gjort precis som ni, gått ihop alla kyrkor på orten och bildat en EFK-församling. Men då var det såg ut som en bastu, nu ett så här träpanel som det ofta var i kyrkor på den tiden. Och där satt vi och läste Uppenbarelseboken. Och det var ju, ja, kanske var det 5 äldre damer, om det var många, och jag och pastorn. Och när vi läste det här bibelordet så var det en av de här damerna, hon sa aldrig något. Hon sa inget på något av de andra studierna, och vi träffades varje vecka liksom nästan ett år. Men när vi läste det här bibelordet så var det liksom som en lampa hade tänts in i hennes huvud. Det bara strålade. Hon såg ut som en brud på sin bröllopsdag, och så sa hon, tänk att vi ska få en vit sten och ett nytt namn. Hon sa inget mer. Och jag fattade inte då riktigt vad det betydde. Och jag fattar inte mycket mer nu. Men hennes, den här, ni vet, så här genombädda lilla tanten, hennes längtan tände min längtan efter den vita stenen och det nya namnet. Och ända sedan dess har jag längtat med henne efter den dag då jag ska få en vit sten med ett namn på som ingen annan känner utom Gud. Och som jag då ska få veta. Och det vill jag också säga, att det händer något när vi läser Bibeln ihop. När vi får stå fasta och stadigt rotade i Herren, så att ni tillsammans med alla de heliga förmår fatta bredden och höjden och längden och djupet. Ingen av oss har tillräckligt stora mått att ta in allt. Vi har små fingerborgar som vi kan samla Guds godhet i. Så det spiller över åt olika håll, och så jag behöver få av andra. Så tala med varandra om Bibeln. Det som är svårt och det som är lätt. Det som uppmuntrar och det som förvirrar dig. Ett nytt namn. Tänk att vi ska få en vit sten och ett nytt namn. När dina föräldrar valde vad du skulle heta, var de noggranna. De smakade på olika namn. De sa, ska vi ta ett släktnamn? Ska vi ta det här eller det här namnet? Och så valde de. Och kanske fick du också ett smeknamn. Du kanske kallades något speciellt av de som tyckte om dig, du vet. Är det inte... De gjorde ju det för att de älskade dig. De var så glada för att du hade kommit. Är det inte underbart att Gud ser på dig? Jag har sparat ett särskilt namn för dig som är bara ditt. Det är inget släktnamn, det är inget modernamn. Det är ett namn som är det du som Gud ville när han sa ordet som skapade dig. Och när jag läser de här orden så längtar jag att få vara ett med det namnet Gud har tänkt. Att få bli den Gud har tänkt. Att få bli så mycket av det Gud vill för mig här på jorden. Så när jag får den där stenen, om den är skrovlig eller len, det vet jag inte. Att jag ska känna, ja, det är ju det som är jag. Det här är ju den jag är. Och den som segrar ska jag ge av det dolda mannat. Och jag ska ge honom en vit sten. Och på stenen ska stå ett namn som ingen känner utom den som får det. Jesus använde ofta liknelser eller bilder som var bekanta för de som hörde det då, precis som den här vita stenen bilden var så bekant för dem. Och jag ska sluta med en bild som hjälper mig att lite förstå det här bibelordet. Och det är från Allas vår Astrid Lindgrens värld. Och jag vet inte om ni är bekanta med den, men jag tror att många av er är det ändå. En av hennes, tycker jag, finaste böcker heter Mio min Mio. Och den handlar om att få det rätt, sitt rätta namn. Och i början så är den här pojken, Bo Wilhelm Olsson, han är fosterbarn hos ett par som inte tycker om barn. Och han får illa. Och han får veta att hans pappa är bara en tjuv och en skurk. En värdelös man av sina, de här fosterföräldrarna. Och så sitter han en dag på en bänk och så får han ett gyllene äpple. Och när han tar det förs han till en annan värld. Och han kommer till landet i fjärran. Och så här berättas det om när Bo Wilhelm Olsson landar i landet i fjärran. Då får han se någon som kommer gående längs stranden. Och läser innantill. Det var min fader konungen. Fast jag aldrig sett honom kände jag igen honom så fort jag fick se honom. Jag visste att det var min far. Han öppnade sina armar och jag sprang in i hans famn. Och han höll mig kvar där länge. Vi sa inget åt varandra just då. Jag bara höll mina armar om hans hals så hårt jag kunde. Min fader konungen hade sökt mig i många långa år. Och jag är så glad att jag kom till rätta. Mio min Mio, sa min fader konungen. Nej, jag heter ju Bo Wilhelm Olsson, sa jag. Nej, det måtte jag väl veta att du heter Mio. I så många år har jag legat vaken om nätterna och viskat det. Mio min Mio. Ja, det där med Bo Wilhelm Olsson, det hade blivit fel. Som så mycket annat hade blivit fel. Men nu har det blivit rätt. Jag tycker så mycket om min fader konungen. Och han tycker så mycket om mig. Och han säger det om och om igen. Mio, min Mio. Och precis som i så många av Astrid Lindgrens böcker så anar man något av Gud, eller hur? När han säger ditt rätta namn. När du säger, men jag heter ju Gunnel Karlsson eller Britta Bollmenäs eller Tage Lennartsson. Det måtte jag väl veta vad du heter. Jag har längtat efter dig och nu är du äntligen här. Mycket har blivit fel, för det blir det för oss, men nu har det blivit rätt. För du är frikänd och du har segrat och du är välkommen på festen.